Och kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Och det är Håkan Sundliden som håller bibelförklaringar och vi har är över apostlagärningarna och vi har kommit till del 6. Vill du höra det i Värnamo kyrka så kan du gå dit på tisdagar klockan 18.30. Och sen då är det här då i närradio på måndagar klockan 19. Så varsågod Håkan Sundliden.
Ja, vi är i apostlärningarna 2, verserna 1 till och med 4. Och det har vi nu varit ett par gånger och det kan man ju fråga sig hur vi kan vara så spendera så lång tid bara på de där verserna. Men det beror ju på att vi har tagit några olika aspekter. Vi har först gått igenom Joel-profetians uppfyllelse. Sen har vi talat om att andens utgjutande är lagens fulländning. Sen har vi talat för det tredje om att vi får kraft att vara vittnen. Och för det fjärde, förra gången så talade vi om dopet i helig ande och eld. Och idag så ska vi uppehålla oss vid tungomålstalande. Och sedan så, det sjätte infallsvinkeln, det är den heliga andes person, om vi hinner så långt idag. Vi får väl se. Och sen det sjunde är den heliga andes verk. Så att vi går igenom så att säga samma versar 7 gånger om. Och gör lite utvikningar. För er som då inte var med förra gången så kan jag ju inte repetera allt vi sa förra gången. Men konstatera att vi talade om att det fanns olika uttryck för det här med att bli döpt i helig ande. Det står ju också att de uppfylldes av helig ande. Att de fick helig ande. Att den helig ande föll. Och att de tog emot den helig ande. Och så sa vi det att... Det kanske är så att de här olika nyanserna eller olika uttrycken avspeglar olika, ska jag säga, betonar olika saker i den här upplevelsen. Jag tror jag tog något exempel att man kan uppleva att man kan bli fylld med helig ande. Men man kan också uppleva att andens kraft kommer över en. Så det är samma sak men ändå två olika sätt att uttrycka det därför att man upplever på olika sätt. Och det var nog en huvudpoäng i det också med, när vi talade om att bli fylld med helig ande. Att det här finns ju inte med i dogmatiken, alltså i den kristna trosläran. Och det har förvånat mig många gånger att det här inte finns med och inte heller tungomålstalande eller helbrägdagörelse och sånt. Men ett skäl till att det inte finns med skulle mycket väl kunna vara att det inte är en lära utan det är ett liv. Alltså det här är någonting som... enskilda personer erfar och vi erfar det på olika sätt och då ska man inte göra en lära utav det som om alla skulle uppleva allting på exakt samma sätt. Då har man nog missat det hela. Så vi har det, alltså det blir paradoxen blir alltså den att det tillhör den kristna läran men det är inte en lära. Alltså det tillhör den kristna tron men det tillhör det som vi kallar för det kristna livet. Och på samma sätt är det ju naturligtvis med det här med tungomålstalande. Och vi hann börja lite grann på tungomålstalandet förra gången. Och då började jag med att ta upp 2 stycken invändningar mot tungomålstal. Ja, den första invändningen den var ju helt enkelt den att det finns ju de som inte tror på det här överhuvudtaget. Men den avfärdade jag ganska snabbt. För här hör vi till dem som tror på det här. Det här är ett väsentligt del i ett karismatiskt, andefyllt kristenliv. Det hör hemma. Det är inte något konstigt, något extatiskt, någonting som bara har med hänryckning att göra och så. Utan det är en del i det kristna livet att kunna bedja i anden. Men det kan fortfarande finnas invändningar. Och det var de 2 invändningarna som jag tog upp. Den ena var... att man ibland kan höra, inte talar väl alla i tungor. Och då försökte jag visa att när Paulus skriver så står det i det sammanhanget att man inte ska tala i tungor i gudstjänsten. Och att man inte har den, det finns inte all, han säger så här, inte alla har helandets tjänst, helbrägdagörelsens gåvor. Inte alla har tungotalets tjänst så att säga va. Och då sa jag att visst, alla har inte helt bräggdagörelsens tjänst och gåvor. Men det betyder ju inte att alla inte skulle kunna be för sjuka. Och på samma sätt menar jag att det är med tungomålstalandet. Jag tror inte att alla ska tala offentligt i tungor i gudstjänsten, utan det kanske är några som har den uppgiften lite då och då, eller mer eller mindre regelbundet, men inte alla. Men det betyder inte att inte alla skulle kunna vara fyllda med anden och tala i tungor. Så det var den invändningen. Och den andra invändningen, det var det här att det skulle vara så att säga sämre att tala i tungor, eller så säger man inte, utan man säger att det är den ringaste av alla gåvor, underförstått därför är den inte så viktig, utan vi ska istället be om kärlekens gåva, men, eller någon annan profetians gåva. Men den invändningen som är från första Korinthierbrevet 14:5, den handlar ju om att om man talar i tungor i den offentliga gudstjänsten och det inte uttyds, då är det ju ingen som begriper vad som sägs. Och då kan det ju inte bli till någon nytta, säger Paulus. Men däremot om den uttyds, då är det ju lika bra som någon av de andra gåvorna. Så den är bara sämre, om jag får uttrycka det så, om den används på felaktigt sätt. Men den är inte sämre per definition. Så då hade vi gjort upp dem, och sen hade jag lovat att nu skulle vi då ta tid att titta lite mera på det här med tungomålstalandet. Och då går vi till första Korinthierbrevet kapitel 12. Och nu har jag tagit upp de här argumenten, särskilt de sex första argumenten som jag tycker är kanske de starkaste. Men första kor 12. Jag har tagit upp dem och sedan även 7 och 8 i den ordningen som det blir när man bläddrar i Bibeln, för att det ska vara enkelt, så att det inte är någon ordning för övrigt. Men det första vi ska säga då om tungomålstalandet, det står i första Korinthierbrevet 12, vers 2. Nej, jag fattar inte varför jag skriver fel för i mina anteckningar. Kanske det. Jaha, just det, ja. Jo, nu förstår jag varför jag skrev fel. Jag tog fel på kapitel. Då blir det inte den ordning som jag hade tänkt. Det var därför som jag har kastat om ordningen i mina anteckningar. Men det må ju vara hänt då. Första Korinthierbrevet 14:2. Där är så att säga det första argumentet. I mina anteckningar är det det sjätte argumentet. Men det spelar mindre roll. Där står nämligen i vers 2. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Och det är det första vi ska lyfta fram när det gäller tungomålstalet. Att tungomålstalet då, som i sig är obegripligt och kan upplevas som nonsens också av den som talar i tungor, är inte ett tal för människor. Man talar inte i tungor därför att man ska visa upp det för människor. Och nu har jag ju undantagit naturligtvis det där offentliga som sker i gudstjänsten och som ska uttydas. Det är inte det jag talar om, utan jag talar om tungomålstalet i allmänhet. Den som talar i tungor talar ju i tungor inte för att visa upp det inför människor eller kunna tycka att man själv är andligare än andra eller så, utan det är ett tal inför Gud. Och det är ett viktigt argument. Och jag tror att det är särskilt viktigt att ha klart för sig när man är nybörjare i tungomålstalande. Därför att när man talar i tungor för första gången, om det nu inte är så att personen i fråga blir jätteuppfylld så att det liksom svämmar över och det går så att säga spontant och fort på det sättet, överrumplande. Men så är det inte för alla, utan för många så var det för mig, att det kanske börjar lite försiktigt och det kanske fungerar någon gång ibland och ibland inte och så vidare. Då är det så att när man talar kanske lite osäkert och också i tungomålstal, så låter det ju nonsens också i mina egna öron. Och man ställer sig frågan, är det här verkligen på riktigt? Är det här verkligt? Det här förstår ju inte jag. Alltså det är viktigt att klart för sig att jag talar till Gud. Och jag vet att när jag såg det första gången så hjälpte det mig väldigt mycket. Därför att då behöver jag inte tänka på hur det låter. För jag är ensam i min bönekammare, talar i tungor och jag talar till Gud. Och jag vet ju att han förstår vad mitt hjärta säger. Så det här är ett första argument så att säga. Du talar till Gud. Du behöver inte förstå det. Ingen annan behöver förstå det heller. Och Gud ser till hjärtat. Så att för honom är det inga problem. Ibland brukar jag tänka också på hur det är med de små barnen. När jag tänker på de barn som inte ens kan prata något språk överhuvudtaget. Som bara jollrar. Eller nyfödda. När de är 3-4 månader så börjar det ju låta. Och fråga mig inte hur det fungerar. Men det verkar som att mammorna begriper vad de säger. Eller hur? I alla fall något. Kanske begriper bättre än bebisen själv. Så här finns någonting som vi inte begriper oss på, men som har att göra med hjärtats tal. Tänkvärt. Då får vi backa upp det på första punkten. Då går vi till tolfte kapitlet. Så börjar vi om här från början så att säga. Och då hade jag skrivit där vers 7. Och det är då det andra argumentet som talar positivt om tungomålstalet. Och där står nämligen, hos var och en uppenbarar sig anden. Och dit räknas ju då tungomålstalet. Det räknas ju upp sedan i vers 10. Hos var och en, vers 7, uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Det är alltså nyttigt med tungomålstal. Och det kan vara nyttigt på flera sätt. Men det är alltså anden som uppenbarar sig. Som det står i Apostlagärningarna 2, vers 4 är det väl, där det står att de uppfylldes med anden och talade i tungor. Och så står det, eftersom anden ingav dem. Alltså de hittade inte på orden, de förstod inte orden. De obegripliga orden som kommer på ett sådant sätt som den helige ande vill att de ska komma. Man talar alltså utifrån anden. Man talar utifrån inte bara den helige ande utan utifrån sin egen ande. För den helige ande har fyllt mig, finns hos mig och är sammanblandad med min ande. Jag blir uppfylld, jag talar utifrån min ande. Obegripliga ord, men jag formulerar dem inte själv. Orden som kommer är inte onyttiga därför att de är ingivna utav anden. Jag talar eftersom anden inger mig, står i Apostlagärningarna 2:4. Man kan alltså veta här att, som det står i den sjunde versen, att det är anden som verkar. Och det står ju också i den elfte versen, efter de där gåvorna som räknas upp där, så kommer det i den elfte versen, allt detta verkar en och samma ande. Jag är glad för att det står med stort A här på ande. Det är ju inte självklart numera. Jag vet inte hur det står i Bibel 2000. Jag har inte tittat efter det. För det är ju samma ord för Guds ande och för människans ande. Det står stor bokstav. Ja. Och det borde det göra, för det handlar ju om att den heliga ande, det är Gud själv alltså som uppenbarar sig. Så det vi ser då utav vers 7 och utav vers 11 är inte bara tungomålstalet är nyttigt, utan att det är den heliga ande som låter, om jag får uttrycka det så. Och det kan också vara lite märkligt och det är inte någonting som man kanske tänker på när man ber i tunga, men någon gång kanske man kan tänka på det, att här är det faktiskt den heliga ande som verkar. Det är lätt annars, precis som när man ber med förståndet, med att man kan be slentrianmässigt eller ogenomtänkt och be fel. Man kan ju aldrig be fel, för man pratar ju så att säga fritt ur hjärtat och man får säga vad man vill inför Gud. Så jag tror inte det finns någon rätt eller fel bön på det sättet, därför att även en felaktig bön är ju rätt så att säga, eftersom Gud ser till hjärtat. Men det är lätt att det kanske... att man slarvar eller att det är ogenomtänkt, och så kan det också vara med tungomålstalet. Men där kan man ju stanna upp en stund och tänka på att det här är seriöst. Här är den heliga ande verksam. Det var det andra argumentet. Och det tredje har vi i, då kommer vi till 14 kapitlet. Ja. Där står nämligen i vers 15. Ty om jag talar tungomål när jag... Nej, vers 15. Vad innebär nu detta? Jo, jag vill be i anden. Alltså från hjärtat, från anden. Men jag vill också be med förståndet. Alltså genom hjärnan så att säga. Jag vill lovsjunga i anden. Och jag vill också lovsjunga med förståndet. Jag har hört om det stämmer. Jag tror att jag har fått det från något av de där alfa-föredragen. Att en engelsman använder i sitt vardagsspråk, så att säga, hans ordförråd består av 5000 ord. Engelska språket består av över 20 000 ord. Men normalt sett, en normal engelsman använder ungefär 5000 ord. Och då vet vi att det svenska språket är ordfattigare än det engelska. Men det vill jag ha sagt, att det kan vara så att ibland så räcker orden inte till. Och kanske särskilt när man uppfylls av glädje och tacksägelse. Och är det så att man blir uppfylld med helig ande och vill jubla inför Gud, så brukar vi lägga band på oss ifall vi befinner oss i närheten av andra människor. Kanske när vi är ensamma hemma också. Men om du har varit med om att bli fylld med den helige ande och du vill tacka Gud, så kan det mycket väl vara så att orden inte räcker till. För vårt ordförråd är så begränsat. Men att be ifrån anden och att sjunga ifrån sitt hjärta i tungomålstal, då är ju ordförrådet sprängt, så att säga. Då kan det flöda fritt. Då finns det inte de begränsningarna som det finns i språket. Så det här är en ytterligare en fördel, så att säga. Det står vidare i vers 17, kan vi, det är egentligen samma sak som står, eller 16 och 17. Jag slutade vid 15, men om du läser vidare. Men om du tackar Gud i anden, hur ska då den som inget förstår kunna säga sitt amen till din tacksägelse? Han förstår ju inte vad du säger. Du gör rätt i att tacka Gud, men den andra blir inte uppbyggd. Jag tackar min Gud, jag talar tungomål mer än ni alla. Men det är ju, som sagt, här är det frågan om den offentliga gudstjänsten. Men det gäller ju privat också. Sen kommer vi till vers 21. Det står skrivet i lagen, alltså i Gamla testamentet. Här är lagen inte begränsad till de fem Moseböckerna, utan lagen, Toran, kan användas om hela Gamla testamentet också. Det står skrivet i lagen: genom folk med främmande språk och främmande läppar ska jag tala till detta folk, och inte ens då ska de lyssna till mig, säger Herren. Så är tungomålstalen ett tecken inte för dem som tror, utan för de otroende. Det här är lite ett märkligt citat. Det här måste vi nog slå upp om vi ska kunna reda ut. Då slår jag upp det citatet. Det är alltså hämtat ifrån Jesaja kapitel 28. Jesaja 28, vers 11. Ja, genom stammande läppar och på främmande språk ska han tala till detta folk, han som en gång sa till dem: här är viloplatsen, låt den trötte vila, här är vederkvickelse. Men de ville inte höra. Och Herrens ord blev för dem bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där. Så ska de, bäst de går, falla baklänges och krossas, bli snärjda och fångade, och så vidare. Det här avsnittet här är ju ett domsord. Men innan vi tittar på det domsordet, så vill jag att du ska titta på vad han säger där. Alltså vers 11 här, stammande läppar och främmande språk. Det är det som Paulus plockar med sig in i Korintsebrevet när han talar om tungomålstalet. För det är ju som främmande språk, stammande läppar och främmande språk. Så säger han i vers 12: här är viloplatsen, låt den trötte vila, här är vederkvickelse. Jag tror att det är en poäng med det också, nämligen att tungomålstalet sker ju vid sidan om hjärnans aktivitet, vid sidan om förståndet. Så det är inte tröttande. Utan här kan man till och med lägga förståndet åt sidan och bara bedja eller sjunga rakt utifrån sitt hjärta. Och det är, som det står här i den 12:e versen, det är en vila för förståndet. Det är vederkvickelse, det är uppbyggelse. Du bygger upp dig själv. Det stod det ju också i det 14:e kapitlet där i vers 4. Där står det: den som talar tungomål uppbygger sig själv. Där används ett grekiskt ord som nästan liknar. Nu hade de väl inte batterier på den tiden, men när man laddar upp ett batteri, att det, man ger ny energi till det. Ett sånt ord används här. Det uppbygger sig själv. Man fyller sig själv. Man dricker utav den heliga ande. Man hämtar upp vatten. Man kommer till en plats där det finns vederkvickelse när man talar i tungor. Man ber eller sjunger i tungor. Så det kan vara en poäng, menar jag, att det är en vila för den trötte. Men så var det här med att det är ett domsord. Det står ju nämligen så här i slutet då på vers 12, precis innan vers 13. De ville inte höra. Och det är det som är skälet då till domsordet. Herrens ord, alltså evangeliet, förkunnelsen om vem Gud är och vad han har gjort, ville de inte lyssna till. Och eftersom de inte ville lyssna till det, så blir straffet, om man får säga så, att de inte begriper det. Alltså man hör evangelium, man hör evangeliets förkunnelse, men man hör ändå inte. Man ser Guds gärningar, men man ser dem ändå inte. Och man har inte förmågan att omvända sig. Och den som, när Paulus då skriver här att det är ett tecken för de som inte tror, för de otroende, så är tecknet alltså ett tecken på så sätt att om man hör tungomålstal men inte begriper det, så har man ingen glädje av det. På samma sätt, om man hör evangeliet men inte vill ta emot det, så blir det ingen uppbyggelse. Det blir att man ställs vid sidan om, man förstår ju inte. Och det blir extra tydligt vid tungomålstalet. För de som är runt omkring, de begriper inte. Det blir alltså ett tecken för de som inte tror. Nämligen ett tecken på att de inte begriper. Så när vi läser om det här då i första Korinthierbrevets 14:e kapitel, vers 21 och 22. Så är det både det här med att man vilar från sitt förstånd, men det är också att det blir ett tecken för de otroende. Så är tungomålstalen i vers 22 ett tecken, inte för de som tror, utan för de otroende. De förstår att de inte förstår. Under det att profetian är ett tecken, inte för de otroende, utan för de som tror. Så där har vi, vad jag förstår, tagit fram de positiva förtecken eller tungomålstalandet ifrån första Korinthierbrevet 12 och framförallt första Korinthierbrevet 14:e kapitel. Så kom jag då till det sjunde skälet här, och då får vi gå till Romarbrevet. Romarbrevet kapitel 8. Det är egentligen en förlängning utav det som jag sa tidigare. När jag sa att anden är närvarande. Jag kan veta att anden är närvarande och verksam, eftersom orden som kommer har jag inte hittat på själv, utan de blir så som anden vill att de ska bli. Orden är alltså inspirerade utav Guds ande. Och om du tittar då i Romarbrevet 8:26, så står det så här: så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Här står ju ingenting om att det är tungomålstal. Men skulle det inte kunna vara det? Och jag tror det absolut. Och om man läser Bo Giertz då, kommentar. Han är ju en pålitlig bibelutläggare i våra sammanhang. Så skriver Bo Giertz i sin kommentar till de här versarna att det mycket väl kan syfta på tungomålstalande. Och med tanke på det som jag har sagt så är det väl inte så svårt om... Man behöver ju inte låsa fast det vid tungomålstalande. För det kan ju vara att man ber... Man kan be ur anden och så via förståndet, alltså andeinspirerat, och ändå be via hjärnan så att man begriper vad man säger. Och så kan det ju vara här. Så det kan, behöver inte vara någon motsägelse. Det behöver inte vara antingen eller. Men det kan också vara ett tungomålstal att man ber rakt ut från sitt hjärta. Och då så har vi fått veta här, om det här handlar om tungomålstal, att anden ber för oss och genom oss med suckar utan ord. Han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Det är nog, tror jag, en erfarenhet som alla ni som har talat i tungor eller brukar göra det har säkert den erfarenheten, att man kan vara i situationer där man ska be för någon, men man vet inte hur man ska be, helt enkelt. Vi vill ju gärna be efter Guds vilja. Men om man inte vet Guds vilja, då är det naturligtvis en fantastisk fördel att kunna be i tungor och veta att bönen är rätt och riktig. Gud ser ju till hjärtat. Eller det kan vara kanske inte bara en förbön där man inte vet hur man ska be, utan det kan ju vara krissituationer att man blir överrumplad och därför inte vet hur man ska be. Man hinner inte ens reflektera, utan man ber spontant rakt ut ifrån sitt hjärta. Det händer inte så sällan när vi ber för andra människor att vi frågar då, vad vill du ha förbön för? Ja, jag vill ha förbön för det och det och det. Och så är man ju medveten om att, ja visst, då ska vi be för det, men det finns också mycket som personen i fråga inte har sagt. Eller man kanske till och med känner på sig att det som personen i fråga har sagt, det är verkligen inte hela sanningen. För det finns mycket annat som inte är sagt som man skulle behöva be för. Då kan vi ju be ofullkomligt med förståndet, vara överens med den vi ber för, men så kan det kompletteras med tungomålstal, och man behöver ju inte be högt. Man kan be tyst i tungor också, precis som du kan be tyst med förståndet. Så det är en väldig hjälp i en förbönssituation eller i en situation där man inte vet hur man ska be. Precis som det står här. Vi vet inte vad vi vill be om, men anden kommer vår svaghet till hjälp. Jag har också i Romarbrevets 8:e kapitel en 8:e punkt från den 16:e versen. Där står att anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och de orden kan förstås som så att anden själv vittnar med vår ande. Det vill säga att det finns, vad ska vi säga, att anden bekräftar i vårt inre att vi är Guds barn. Hur kan du veta förresten att du är en kristen? Hur kan du veta att dina synder är förlåtna? Är det för att prästen säger så? Det är ju ganska bräcklig grund i sådana fall. Utan du kan ju bara veta det på ordets grund eller på andens vittnesbörds grund. Att den helige ande får dig att uppleva, om jag får tala som om jag talar i söndagsskolan eller för konfirmander, får dig att uppleva, känna att det här verkligen är rätt och riktigt. Det är ju andens vittnesbörd. Du kan alltså uppfatta andens maning, andens tröst, andens uppmuntran eller andens röst. Och det gäller inte bara syndernas förlåtelse, utan det gäller vad helst. Jag skulle vilja säga att alla de andliga nådegåvorna som vi inte ska gå igenom nu, för nu är det ju bara tungomålstalet här i anslutning till pingstdagen, men det finns ju andra nådegåvor, profetia, helbrägdagörelse, kunskapens ord, visdomens ord och så vidare och så vidare. Jag skulle vilja säga att alla de gåvorna till sitt innersta väsen är lyssnargåvor. Alltså man agerar i de gåvorna på andens inre maning, på andens inre röst. Jag tycker mig få ordet av visdom och säger dem. Jag tycker mig få ett profetiskt ord och säger det. Men det är inte det profetiska ordet eller helbrägdagörelsens gåvor så att säga, i dess yttre manifestation som är grundvalen. Utan grundvalen är ju gemenskapen med Herren. Att anden vittnar i min ande. Och därför är det här med att lyssna till Guds röst något väsentligt. Jag säger inte att det alltid är så enkelt att urskilja vad som är Guds röst och vad som inte är Guds röst. Men jag säger att det är väsentligt. Och det är så väsentligt så att frågan är om det går att bygga något kristenliv om man inte har det här. Förresten, alla som har blivit kristna, har inte de hört Gud tala till sig? Om du är en bekännande kristen, är du då inte det därför att du har hört hur Gud har talat i ditt inre? Det finns sådana som har varit kristna i decennier och som säger till mig, jag har aldrig hört Gud tala. Och då tänker jag så här, ja, men hur kan du veta att du är kristen då? Du kan ju bara veta att du är kristen därför att Gud har sagt till dig, jag älskar dig, du är återlöst genom Jesus Kristus, du är mitt barn. Och det måste ju du ha uppfattat som ett tilltal ifrån Gud. Inte därför att någon annan, vem som helst, har sagt det. För då skulle du inte tro på det. Utan du tror på det därför att Gud själv har talat i ditt inre. Och så som Gud talade i ditt inre första gången, eller andra gånger som har varit speciella för dig, så talar han alla gånger. Så kan du höra Gud varje dag. Och det här är någonting som vi naturligtvis behöver öva oss i. Och jag är väldigt glad för att de utav er som är med i cellerna och som tar igenom det här nybörjarmaterialet, får vi ändå kalla det, får den undervisningen att lyssna till Herrens röst redan från början. Om någon blir alldeles nykristen, så är det här den första undervisningen de får numera i vårt sammanhang. Det tog över 20 år innan jag hörde det för första gången. Det är ganska märkligt. Och ändå Jesus själv talar ju om det. Mina får hör min röst. Man brukar säga då att ja, men lammen hör inte Guds röst, utan man måste öva sig. För lammen följer ju fåren. Men på något sätt så har man ju hört Guds röst redan från början. Men sedan så får man öva sig i det och urskilja det. Och det första urskiljningen, så att ni inte ska tro att det här kan hamna var som helst, det är ju naturligtvis att det jag hör stämmer överens med Nya testamentets vittnesbörd om Jesus. Så att det är klart att ju mera jag förstår, eller ju mera jag känner till utav Guds vilja i Nya testamentet, desto enklare är det ju att urskilja Herrens röst. Svårt kan det vara när det går utanför Nya testamentet, om det nu skulle göra det. Jag vet inte om det gör det. Kanske det aldrig gör. På något sätt så harmonierar det med det skrivna ordet. Och så känner man ju igen också frukten på den heliga andes tilltal. För den heliga ande talar ju på ett sådant sätt så att Jesus Kristus blir alltid förhärligad. Anden och Jesus Kristus, det är bara två sidor, eller jag ska uttrycka, av samma gudom. Så att det hör ihop. Så det finns ju aldrig ett tilltal som leder mig bort ifrån Jesus. Då är det några andra andar. Och alla andra andar kan ju också tala i enlighet med Guds ord. Så att det är kanske ett bra kriterium att känna igen vad som är Guds ande genom att Jesus Kristus blir förhärligad. Han kommer i centrum. Det finns ingen annan ande, det finns inga onda andar som ställer Jesus Kristus i centrum eller som tillbeder honom. Utan då är det Guds ande. Så det här borde vi kanske ha upp lite oftare i undervisningen. Och jag är glad för att vi får tillfälle nu att gå igenom det här lite noggrannare. Sen när vi kommer in på breven så finns det säkert avsnitt, till exempel första Korintherbrevet, som tar upp det här mer utförligt vad vi kan göra nu. Så du får se det som en utläggning av pingstdagen och samtidigt som en introduktion till det som kommer framöver. Eller för många av er kanske också bara en bekräftelse på sånt som ni redan känner till. Förresten, det med att höra andens tilltal eller inspiration eller maning eller röst, hur vi nu ska uttrycka det. Det kan också leda till att jag vaknar mitt på natten och vet precis vad jag ska be för. Eller jag kanske går genom stan. Och så står det klart för mig att det här måste jag be för nu. Den här personen måste vi be för nu. Så det här är själva livsnerven till Gud genom den heliga ande. Och tungomålstalet hör hemma här. Eller du kan tala utifrån den här inspirationen på ett med auktoritet. Du kan också hamna i situationer där man måste bruka den andliga auktoriteten. Där man så att säga kan, även om man gör det tyst, så om ni förstår mig rätt, höjer rösten när man talar. Så här finns hela registret utav det som finns när du ber med förståndet. Hela registret, och kanske mer än så, finns när du talar i tungor också. Jag har några bibelställen till som jag tror jag vill dela med mig utav. Även om det inte står här direkt att det handlar om tungomålstal. Men titta i Galaterbrevet. Där vet du, när det talas om köttets gärningar och andens frukt. Alltså Galaterbrevet 5. Från vers 16. Vad jag vill säga är detta: vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Till köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden, står ni inte under lagen. Alltså här, det han talar om här är förvisso inte tungomålstalet, men det han talar om är att det finns en spänning mellan det som hör till anden och andens värld å ena sidan, och det som hör till köttet här då, alltså den fallna naturen eller de destruktiva krafterna i den här världen, eller varför inte säga så, göra den kontrasten, det oomvända förståndet. Luther talade ofta om det oomvända förståndet. Oomvända förnuftet, sa han. Han säger att vi kan inte bygga vår tro på vårt eget förnuft, och i synnerhet inte på det oomvända förnuftet. Utan förnuftet och hela min natur måste helgas. Det vill säga Guds ande måste ta över det. Men här finns ju en spänning som vi lever med så länge vi lever under de omständigheter som vi nu lever i. Men det som står här, det är att om jag vandrar i anden, eller om jag leds av anden i vers 18, så står jag inte under lagen. Och att leva i bönen, i ordet och i sakramentet och i bönen, och att bruka tungomålstalet, om man nu får inkludera det här då också, för det hör ju väl ihop med livet i den heliga ande, så står jag inte under lagen. Utan här är ett flöde som tvärtom fyller mig, tar mig till vederkvickelsens ort, renar så att säga mitt inre, eller renar mitt sinne, och jag känner vederkvickelse. Det talar ju för att man skulle tala i tungor ofta och vara lyhörd ofta för Herren. Med anslutning till det som jag säger nu, så vill jag att ni ska se också i Judas brev. Det är inte ofta man läser det, hörni. Judas brev, det är bara ett kapitel. Det kommer precis innan uppenbarelseboken. Judas brev, vers 20. Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige ande. Och jag säger inte att det bara handlar om tungomålstalet där. Men jag säger att det, tungomålstalet är naturligtvis inkluderat här på ett särskilt sätt. Men be i den helige ande kan man ju göra med förståndet också. Man är ledd så att säga utav Guds ande. Men definitivt ska man ha med tungomålstalet i den versen. Man kan inte utesluta tungomålstalet när man läser att vi ska uppbygga varandra på vår allra heligaste tro och att vi ska be i den helige ande. Sen har jag då skrivit upp ett par saker till. Jag har skrivit att i vårt tal rent allmänt så ligger en väldig makt. Alltså orden är ju, jag utövar ju makt genom mina ord. Orden innehåller alltså ande eller en andemakt. Och därför, om ni kommer ihåg det, när vi gick igenom Jakobsbrevet, så fanns det ett helt kapitel här, kan man nästan säga, som handlade om talet, om att tala på ett riktigt sätt. Och vi talade om att förstå Guds ord och att inrätta oss efter Guds ord, efter Guds evangelium, och tala i enlighet med Guds vilja. Alltså Guds ordet och tungomålstalet, som alltid är ett riktigt tal, för det är ju så som anden ber, det helgar mitt tal. Det gör alltså att jag, även om det är obegripligt för andra, så är det ändå ett helgat tal. Det är ett riktigt sätt att utöva makt, att be i den heliga ande. Jesus säger dessutom så här i Matteus 12:34, att det hjärtat är fullt utav, det talar munnen. Så av den versen förstår vi att det är viktigt vad hjärtat är fullt utav och vad vårt sinne är upptaget med. För så talar också munnen. Men det påverkar varandra i båda riktningarna, det här med hjärtat och talet. Så tungomålstalet har också den aspekten, att det påverkar. Jag har också skrivit som en elfte punkt här att tungomålstalet lär dig att förtrösta på Gud, att lita på Gud. För du kan ju inte lita på, du förstår ju inte vad du säger. Utan du måste ju lita på att det här är ett behagligt sätt att tala inför Gud. Man övar sin tro i den meningen. Och det kanske är särskilt tydligt när man börjar att tala i tungor. I alla fall om man inte blir överrumplad och fylld och talar i hänryckning, utan att man talar i enlighet med den tro man har, så blir det ju extra uppenbart att jag måste lita på att det här är utav Gud. För det låter ju så konstigt och jag är ju så ovan. Och så kan jag öva mig i Guds förtröstan. Det var så när, jag kanske kan berätta det hur det var när jag började tala i tungor, så var det nämligen så att jag var påverkad utav min omgivning. Jag var i full väckelse i klassen och i skolan. Så alla blev ju, alla och alla, men de flesta blev ju fyllda med helig ande. Vi var 90 elever på Fjällstedtska skolan. 90 elever, tre klasser, klass 1, klass 2, klass 3. Och utav de 90 eleverna så tror jag nog att det var 60 som omvände sig och blev fyllda med helig ande, och de flesta började tala i tungor på mindre än 3 månader. Så det brann verkligen på skolan. Och jag var inte någon av dem som gick i förtruppen där, men jag berördes ju kraftfullt utav det här, och jag har ju stor respekt för Guds ord redan då. Så att det påverkade mig, och jag ville också bli döpt till den helige ande och tala i tungor om det skulle vara så. Och de bad för mig, bröderna där, flera gånger, och det hände ingenting. Det betyder, jag kände ingenting. Och det blir ju lite pinsamt då när man har fått förbön ett par, tre gånger så där, och ingenting händer, och man bara undrar, är det något fel på mig? Så där hade jag min brottningskamp. Och den pågick nog ett halvår. Och jag ska inte säga att jag var vid någon punkt där jag så att säga kände att jag blev döpt i helig ande eller att nu kan jag tala i tungor. Jag minns en kväll då jag bad intensivt med förståndet och talade allvar med Gud, att jag stod framför Jag stod framför spegeln. Jag hade enkelrum på den, vid den tiden. Stod fram, vi bodde i korridoren, det var internatskola. Stod framför spegeln med öppen mun och väntade på att det skulle börja låta. Alltså jag visste ju inte hur det här skulle gå till. Och det hände ju ingenting. Men det visar hur man kan missförstå det här. Det där med att det är anden som inspirerar orden, det är en sak. Men själva talandet, pratandet så att säga, det måste jag ju stå för själv. Men det trodde inte jag, utan jag trodde att tungan skulle gå ut av sig själv så att säga. Jag insåg inte att man skulle behöva tala själv. Och att det man inte förstår är inspirerat utav anden. Så där kunde du hålla på. Och jag kommer ihåg det, kanske lite vid sidan om i och för sig, men jag kommer ihåg vid ett tillfälle, det var nämligen så att morgonbönerna var ju obligatoriska på skolan, så att då var ju alla tvungna att närvara. Och det var ju en pina med de där morgonbönerna. Men sen så kom den här väckelsen. Aftonbönerna, de var frivilliga. Och det var alltid svårt att få någon som skulle leda det där, för det var ju bara 2-3 stycken, ibland var det ingen, och det var ingen som ville leda det. Men när väckelsen bröt ut så var det ju fullsatt, vet ni, på kvällarna. Eller nästintill i alla fall. Och det var lovsång, och det var ingen aftonbön så här på 15 minuter. Utan då var det ju fritt fram, så de kunde vara ett par timmar de där aftonbönerna. Och vid ett tillfälle när vi hade aftonbön så kommer det in en av mina klasskamrater som inte var kristen. Men som tydligen nu då var sökt av Gud och kommer till den här aftonbönen. Och han kommer in, jag satt på bänken på höger sida av mittgången. Han kommer in, han sätter sig några bänkar framför mig fast på vänster sida. Och sätter sig bredvid han som är husfar. Och jag kommer ihåg att jag tänkte så här, vad gör han här? Han är ju inte så att säga med i det här sammanhanget. Han är väl här bara för att titta, eller var det nu nyfiken, eller vad det nu var för att, eller också så kanske han också vill bli kristen. Jag hann inte tänka de ogudaktiga tankarna förrän jag ser hur han faller ner på sina knän. Och så tar han emot Jesus i sitt hjärta. Och så blir han fylld med helig ande. Och så förvandlas ansiktsfärgen. Och så ser han upp och så talar han gränslöst i nya tungor. Alltihopa på mindre än 5 minuter. Och där sitter jag, vet ni, och kämpar med mitt. Jag var inte bara, jag hade svårt för att dela glädjen med honom. Jag tyckte att Gud var orättvis. Och inte blev det bättre ett par, tre dagar senare när jag liksom insåg att den här brodern, han talade inte bara i tungor på ett språk, utan han fick 3 olika språk. Så han kunde tala 3 olika språk som han använde då efter gottfinnande på något sätt. Ja, så kunde det vara. Sen var det vid ett tillfälle som jag knappt kommer ihåg nu, men jag tror att jag var hemma i Katrineholm och var en vanlig högmässa. Var det inte någon vidare fart på den högmässan. Vi hade en kyrkoherde som var rätt så liberal. Och det var inte mycket till Guds ord man fick till dels där, men det var väl nattvarsgång i alla fall vid det här tillfället. Och jag kommer fram vid nattvarsbordet och böjer knä. Och utdelandet börjar. Och så börjar jag tala i tungor. Inte högt, men lite försiktigt tyst. Jag överraskade mig själv, för jag hade inte liksom den tanken. Och sedan så efter den nattvarsgången så kunde jag inte tala i tungor. Men sen gick det väl några dagar, någon vecka, och så kände jag så där Guds närvaro. Och det var en helig stund och gick, då kunde jag tala i tungor. Och sen kunde jag inte tala i tungor. Jag insåg sedan i efterhand att det förmodligen finns något psykologiskt i det här också. Alltså den här förtröstan, den här tryggheten i att det här ändå är tillåtet, eller att det är riktigt på något sätt, va? Och allt eftersom den här förtröstan infann sig och växte, så utvecklades det här i samma takt. Så jag tror man ska vara ganska försiktig när det gäller på hur det ska gå till det här att man ska börja tala i tungor. För det är långt ifrån alltid som någon får förbön för tungomålstal och sen börjar man tala i tungor liksom mitt under pågående förbön. Det händer. Men det är långt ifrån säkert, skulle jag vilja säga. Det är stort nog, tycker jag, om du vågar vara säker på, alltså tro att den här tungomålstalets gåva verkligen ges. Och sen må det väl ta kortare eller längre tid innan det liksom går igång då. Men att du vågar tro, det tycker jag är stort nog. Du behöver inte tro att det ska gå till på ett visst sätt, menar jag. Och jag har flera dråpliga exempel. Ja, nu blir det lite vid sidan om här, men det här kanske är viktigt för någon. Jag kommer första gången, det var också i samband med den här väckelsen, så bad vi för en broder som var i samma situation som mig. Ja, han ville bli fylld med helig ande och tala i tungor. Och vi bad för det och ingenting hände. Och då bad vi ganska länge. Det hände ingenting. Så det var ju en besvikelse den söndags eftermiddagen. Vi samlades på söndags eftermiddagarna några timmar för att lovsjunga Gud. Sen dagen efter, eller om det var några dagar efteråt, så visade sig, då hade följande hänt. Ingenting hade hänt med den här brodern. Och han hade gått och lagt sig på kvällen och somnat så småningom. Men han väckte sig själv mitt i natten med att han talade i tungor. Mitt i sömnen hade han börjat tala i tungor och väckte sig själv på det sättet. Det är ganska märkligt. En annan minns jag, men det här var ganska många år senare. Det var när jag var skolpräst i Stockholm. Vi hade varit på ett läger och vi var rätt så många. Och det var några av ledarna, och då hade vi bett där uppe och folk skulle bli fyllda med helig ande. Och det var väl inte så märkvärdigt i och för sig. Men så var det här med tungomålstalet. Det var en som absolut inte trodde på detta. Och jag förstår inte hur man kan vara så engagerad i någonting som man inte tror på. För hon diskuterade med mig hela vägen ifrån Sälenfjällen ner till Stockholm. Och det är ganska långt, det tar åtskilliga timmar. Hela vägen försökte hon förklara varför man inte kunde tala i tungor. Och jag argumenterade väl emot det. Det var ett litet gäng som satt där och pratade. Ja, det var inte mycket mer med det. Men det blir ju lite olustigt när man är så bestämt emot det. Ja, så kommer vi hem då. Och upp i lägenheten. Och vi hinner bara ställa ifrån oss väskorna, Karin och jag. Så ringer det i telefonen. Då är det den här kvinnan som ringer. Då har hon börjat tala i tungor. Ja, men hur gick det till, att säga? Ja, det hade gått en stund. Ja, då hade hon liksom hängt av sig. Hon var ju upprörd när hon kom hem. Och hon hade väl hängt av sig och skulle ta en dusch efter resan. Och där i duschen började hon tala i tungor. Och var hon tvungen att ringa då på en gång och berätta det. Så Herrens vägar är ganska dråpliga. Men jag tror att det är bättre att tala om det. Kanske delvis därför som jag gör det nu också. Att tala om det öppet och att tala om det så mycket som det behövs. Det är nästan bättre att lägga tiden där än att lägga tiden bara på be och ingen begriper hur det ska gå till. Och så har jag tänkt och trott ända sedan den där gången som en av skoleleverna kom till mig. Jag var skolpräst och var också under Stockholmstiden. Och så sa hon att jag vill tala i tungor. Och jag visste inte om jag hade någon tro för det precis. Men jag kände ju till ungefär det här som vi har gått igenom här också. Så jag tog mig tid och vi läste Guds ord tillsammans. Och vi samtalade om det. Jag tror vi samtalade ungefär, om jag säger så här, vi samtalade 55 minuter om det. Och sen bad vi 5 minuter. Under de 5 minuterna började hon tala i tungor. För jag sa det innan vi började bada. Så nu hade vi pratat så mycket om det så att. Ja, tror du att Gud vill ge det här till dig? Så slutade samtalet, kom jag ihåg. Ja, det tror jag. Och jag vet inte ens om vi hann börja be förrän hon började tala i tungor. Ske henne som hon tror liksom. Det är ju bättre att göra så än att be i 55 minuter och sen försöka på 5 minuter förklara varför det inte fungerar. Så att låt oss tala öppet om det och hjälpa varandra. Istället för att gå på, så att säga, på ett ovisligt sätt som det kanske har blivit inte så sällan. Det sista som jag vill ha sagt, den 12:e punkten då, om tungomålstalandet har jag också antytt redan. Nämligen detta att tungomålstalandet öppnar nya dimensioner i bönens värld. Inte bara i bönens värld utan för livet i stort, skulle jag vilja säga. Bönelivet berikas ju när du har möjligheten att be i tungor. öppnar nya dimensioner. Det jag tänker på framförallt då, det är ju det som jag sa tidigare, att alla nådegåvorna, eller andliga nådegåvor, det är ett ord som kanske inte alltid är så helt lyckat, därför att det Paulus talar om i, om vi tar första Korintherbrevet 12 är det väl, han skriver att vi inte, han vill inte att vi ska vara okunniga om det här. Då skriver han i första Korintherbrevet 12, den första versen. Då står det så här: bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. Ja, det är en bra översättning tycker jag i folkbibeln. I gamla översättning står det: jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om andens gåvor. Jag vet inte hur det står just i en översättning, men på grekiskan så står det: jag vill inte att ni ska vara okunniga om de andliga manifestationerna, som andliga yttringarna. Det är därför som det här, de andliga tingen, egentligen är en bättre översättning. Gåvorna är alltså inte gåvor i den meningen att, möjligtvis då med undantaget av tungomålstalet, men de andra gåvorna som är helbrägdagörelsens gåvor, profetians gåvor, så vidare, det är inte gåvor som man har, utan det är andliga manifestationer vid vissa tillfällen. Helbrägdagörelsens gåvor, ja, vi gör en lång historia kort då. Vi skulle be för en som hade svåra eksem, min egen son för den delen, men jag ska hoppa över hela historien, för tiden går mot sitt slut här nu. Och när vi skulle be för honom och hans svårartade eksem, som läkarna hade sagt kanske kan växa bort i tonåren, och vilket inte är en tröst när ungen är 4 år, så visste jag att den här gången kommer han bli helbrägdagjord. Ingenting syntes, ingenting hände. Dagen efter på morgonen så var allt borta. Och jag var inte förvånad, för jag visste det. Men om jag hade denna trons gåva, eller helbrägdagörelsens gåva i den stunden, så betyder ju inte det att man alltid har den. Då skulle jag vilja gå upp på sjukhuset i sådana fall och sätta igång. Men så fungerar det alltså inte. Utan det vi talar om, det är att anden kan bruka dig och mig på vilket sätt som helst egentligen, när helst han vill. Vi behöver ha den dimensionen, så att säga, i vårt kristna liv. Och vi behöver inte snäva in detta med vårt kristna liv som om det stod och hängde på oss själva. Utan ramarna ska så att säga sprängas, väggarna ska sprängas. Vi är fyllda med Jesu Kristi ande. Det finns inga gränser för allt förmår jag i honom som ger mig kraft, skriver Paulus. Det finns inga gränser för det. Inte så att vi kontrollerar det var och en för oss själva, det gör vi inte. Men Guds ande kontrollerar ju och använder oss som vi vill. Och om vi kan omvända vårt förnuft, eller få vårt förnuft helgat, så att vi vågar tänka större, inte om oss själva, men om Gud, då kan vi också bli rikare brukade utav Gud, såklart. Och här är tungomålstalet, skulle jag vilja säga, en utav nycklarna som öppnar de här dimensionerna. En nyckel som jag tror faktiskt att alla kan få del utav. Nu hade jag här lite granna kvar, nämligen lite mera som i avslutningen här, som handlar om hur man tar emot det här. Hur man kan göra rent konkret. Men nu hinner vi inte med det. Det får bli inledningen nästa tisdag.
Jag har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över apostlagärningarna. Det här var del 6 vi hörde. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradio på måndagar klockan 19. Här efter så kommer sändning ifrån Radio MF. Du kan få lyssna till deras söndagsgudstjänst. Annars är vi tillbaka igen nästa måndag klockan 19 med en ny sändning från Bibeltimmarna. Jag är Ulf Gustafsson, tackar för att du har lyssnat. Du har lyssnat till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmarna. Ha en skön och välsignad vecka som kommer.